Ja, det var viktigt att vi fick sjunga om anden här. För det var ju pingst nu. Och då är det så lätt vi talar om anden och sedan så glömmer vi anden. Men vi behöver anden hela tiden, varje dag och varje enskild kristen. Glöm aldrig det. Utan anden förmår vi ingenting. Det står ju redan i Gamla testamentet, Sakaria 4, att det inte ska ske genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande, säger Herren. Och han sagt det, så är det så. Sedan kan vi vara duktiga talare och utbildade och allt möjligt. Men om inte anden är med så blir det inga andliga resultat. Så låt oss varje dag välkomna den helige ande in i våra liv, att han får fylla på för varje dag. Då blir det så mycket lättare att leva som kristen. Så det var ju fint att vi fick sjunga här. Ja, idag i det här mötet så har det varit en massa budskap som jag skulle vilja tala här. Det är ju inte alltid det så. Och så visste jag inte vad det skulle bli. Men på morgonen idag när jag vaknade här så blev det en viss inriktning här. Och det är väl så här att det gäller att säga de rätta orden. Jag ser här, det kanske inte blir fler gånger jag talar här. Jag är inte uppsatt på flera månader. Och jag tror Jesus kommer snart. Och tänk om det vore sista gången jag talar här. Vad viktigt det är att säga någonting då. Hörni. Och så tror jag att det är viktigt för oss var och en. Ja, och särskilt för oss som predikar att vi gör det som om det vore sista gången. Då förstår man allvaret. Om man möter och ser ofrälsta. Det är kanske sista gången. Ja, det är en bra tankeställare. Något som jag inte hade tänkt direkt tala om här idag. Om jag inte hade fått ett mejl idag på morgonen. Så hade jag nog kanske inte berört det, för det har jag sagt så mycket här så att det räcker. Kanske, nej det räcker inte, men jag hade inte velat göra det kanske. Men jag fick ett mejl på morgonen och det är från en person som jag har talat med, kristen broder. Och sagt att jag tror att Ryssland kommer att anfalla Sverige. Och jag har ju hört på honom att det har han ju inte riktigt kunnat ta till sig det budskapet, det förstår jag. En fin broder i övrigt, men nej, inga förberedelser eller någonting. Så här, och sedan, jag läser ju inte vem det kommer ifrån. Och sedan så har han väl sagt det till en annan evangelist. Och då säger jag bara X när det kommer till det namnet här. Hej Holger, jag drömde i natt att Sverige var under krigshot. Anfallet kunde komma när som helst och folket gick sammanbitet i fruktan med böjda huvuden. Hela atmosfären var fylld av krigshot. Då säger jag till X, jag tror Holger har rätt. Ryssland kommer att anfalla. Och vi som gjort oss roliga över Holger. X sa ingenting. Han tittade neråt lite sammanbitet. Sedan slutade drömmen. Gud kan tala om inte en människa lyssnar på en annan människa. Och jag tycker det var ödmjukt att skriva det här. Och jag har inget emot varken han eller evangelisten här. Men jag visste ju inte om att de hade skojat om budskapet så här. Så jag hoppas han förmedlar detta till den här. Det finns en del som är överoptimistiska och säger bara att vi ska vara optimister och det, allting är bra och det, vi ska inte ha några tunga budskap och inget allvarligt så här. Jag tror att det kan bli en dag när man ångrar sig faktiskt. Det gäller att vi har den ständiga beredskapen både för det och för att Jesus kan komma. Det är ju så att det, rent mänskligt sett så kanske man inte tänker att det är någon fara i alla fall förrän efter fotbolls-VM. Det går ju i Ryssland. Men det är rent mänskligt. Omständigheter styr vi inte över. Pang kan jag bara säga. Men rent mänskligt så tänker man att det inte skulle hända någonting förrän det är över i alla fall. Men ja, det är farligt att sänka beredskapen. Och jag tycker att motståndet ifrån kristna, jag tycker att de ofrälsta är mer vakna över situationen. Det möter man ju i, vi vet ju till exempel, nu öppnade ett nytt regemente på Visby i måndags. Och de, till och med försvarsministern erkände att när vi la ner, det var fel. En annan militär skrev till mig att bodde jag på Gotland då skulle jag vara rädd, skrev han. Men här i veckan, jag tar bara det också här, så skrev tre debattörer i Aftonbladet en artikel om det här. Och rubriken de satte, det kanske tidningen gjorde för att läsa, morotskaka, det enda vi har om det blir krig. Och så under rubriken, Sverige är självförsörjande på mjöl, morötter och socker. Inget annat. Det är allvar om våra gränser stängs. Det är en katastrof att man har lagt ner jordbruken. Och vid ett krig så kan det bli värre än vi har kunnat tänka med bara krig. Det går in 3000 lastbilar till Stockholm varje dag. På 3 dagar så är allt tömt. Och likadant gäller ju naturligtvis transporterna här till Vetlanda eller var vi än befinner oss. Om de lamslås så står vi där. Och det är därför som jag har sagt, höj beredskapen när det gäller att se till mat och vatten i alla fall. För då så orkar vi verka och be med människor, hoppas jag, när det kommer. För personligen tvekar jag inte över, utan att det gör det faktiskt. Ja, ja. Men vi har fått nåd och verka nu här. Vi har sått ut budskapet. Och just sånt här som jag har sagt nu här, solen skiner, fantastisk vår eller sommardag. Det är ju inget som man vill höra talas om när vi njuter av sommar. Nu ser vi sola, nu ser vi bada, nu ser vi har semester. Men det är en helt annan sak. Det förändrar inte sakförhållandena. Vi låter oss inte förblindas av det här fina vädret. Låt oss tacka Gud och jag njuter av detta och ut och cyklar och jag tycker det är helt underbart. Men det är bara nåd att vi kan ha det så här. Ja, så att så är det hörni att det är mycket. Det är ju också så att det här med budskapet, det finns ju ett budskap. Det är ju ett till och det är ju att Jesus kommer. Jag tror att också kriget kommer. Jag kom hem med min broder här. Han bor i ett annat landskap. Vi satt och pratade svid hemma ute i trädgården i 2 timmar. Och den här han är ju vaken tycker jag. Faktiskt vaken. Men han är ingen så här som har lätt för att tala. Och inte så här kanske framåt eller så här som kan man som jag kanske är och så här. Men han har sagt i sin ganska stora församling till en del att jag tror att det kan nog vara så att Jesus kommer med när jag lever så. Va? Tror du det? Alltså vilken reaktion. Det var precis som va? Är det sant? Alltså de hade inte de tankebanorna förstod jag. Och tittade på honom. Och han är ju några år yngre än mig också. och sa då, medan jag lever, så det kan ju vara några tiotal år till. Och jag kunde knappt vänta till han hade pratat färdigt. Jag väntar Jesus i år, sa jag. Ja, det gör jag. Så jag tyckte att det var alldeles försiktigt att säga så. Men vilken reaktion, förstår ni? Det säger en hel del om tillståndet. Det kom det fram. Man räknar inte med det, utan man blir överraskad om man får höra det. Och framförallt så är det nog så allvarligt att de önskar att det inte skulle vara så. Jag tror faktiskt det låg liksom bakom. Tror du verkligen det, att de nästan blev rädda? Ska vi behöva tänka så? Ska vi behöva lämna jord och värld? Ja, hörni, att då finns det mycket att göra. Om en finge predika för dessa och i de församlingar, men det får man inte. Nej. Så att, men vi har ju andra kanaler, vi har ju närradion där det går ut, och vi har vår blogg, och vi har kanal 10, och vi har ju flammor, och vi har allt möjligt. Så att vi tar vara på de kanalerna vi har. Jag vill bara läsa då som en vers här ifrån Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet och den 18 versen. Jag råder dig att om mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Herre, vi beder, verka med din heliga ande. Verka här ikväll och verka varenda dag som vi har kvar. Herre, låt oss inte gå ut i köttet och vandra på världsligt vis, utan vi vandrar i anden varenda dag, Herre. Vi ber, vi tackar dig för den här fina dagen. Herre, vi tackar dig för att vi fick verka igår. Och Herre, vi ber att du ska vattna ut sädet, för annars blir det ingenting. I Jesu namn. Amen. Amen. Det här, det är skrivet till Laodicea-församlingen. Den sista församlingen, och man tror ju också att det är kyrkohistorisk bild från första kristna tiden fram till sista tiden, och då är Laodicea församlingen en bild på en avfällig församling. Men inte förstod att den var avfällig. Nej, det ser man. Ja, du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom, man behöver ingenting, sa de. Men så kom Herren och sa, du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd och fattig, blind och naken. Och därför så talar Jesus till församlingen bland annat att smörj dina ögon så att du kan se. Och det är detta vi behöver bedja om. Och ja, att vi har ett andligt synsätt. Vi kan titta med mänskliga ögon, men Jesus, han tittar till hjärtat, han ser på det andliga tillståndet. Och då är det allvarligt. För vi lever i Laodicea-tiden. Det här kanske skulle kunna skrivas till oss och till alla många församlingar i Sveriges land. Det är så vi får ta det. Och så då bedja att vi får en andlig insikt. För det är ett avfall. Och då citerar jag bara det här som kvinnan i Valdres sa till Minos på 60-talet. Hur det skulle bli. Det blir ett avfall utan motstycke från sann och äkta kristendom. Och det är precis det som det är 2018. Ett avfall utan motstycke. Hade man sagt det, eller läst och sett och hört vad man hör idag 2018, då så hade man ju sagt att ja, men detta är ju inte klokt. Då är man ju avfällig. När en kvinnlig samfundsledare säger, ja, vi har samma Gud som islam. Och en annan pastor skrev nu i det sammanhanget att vi ska tala om Gud, vi ska tona ner det här med Jesus så att alla känner sig liksom delaktiga, skriver han. Ja. Då finns det ju ingen frälsning. Och debatten går där och någon annan gudfruktig svarade och förklarade stenhårt, tycker du ja? Sa bara den här pastorn, de som talar så mycket om Guds kärlek. Och jag skrev, nej men låt oss följa Paulus exempel, skrev jag. Han sa, när jag kommer till er vill jag bara veta av Jesus Kristus och som korsfäst. Ja, men det är ju hur enkelt som helst och se att det håller inte ett sånt resonemang. Och när det gäller Jesu tillkommelse då, det vill jag inte ens nämna hur de har resonerat. Då, för han har redan kommit, det sa jag visst någon gång här. Enligt dem då. Och ja. Något så tokigt. Alltså detta är ett avfall utan motstycke. Vi lever i en avfallstid. Och jag blev påmind om det. Jag fick minnesropet nu här i veckan. Och jag ska bara läsa ett litet avsnitt här. Vad Arne Imsen har skrivit. Här eller talat och de hade skrivit ut. Och då så känner jag också hur mycket jag har förlorat och vi i vår församling. Sedan då 70-talet och fram till 2018. Och jag tror att ni kommer att känna igen det. Det är nästan komiskt. Men det är allvar det som står här. Då står det så här, förr i världen, när läsarna mötte varandra, när de träffades, sa de, frid broder, Jesus kommer. Nu säger de, tjena moss, jag har köpt en Volvo. Men det är ju precis detta. Alltså hälsar man med frid idag, överspänd. Och börja prata om Jesus. Nej, men har du köpt bil alltså? Det är ju precis detta, förstår ni. Jag vet ju, vi pratade ju bara. Vi samlades efter mötena, du kommer ihåg det. Vi bad efter mötena. Vi nöjde oss inte med mötena. Vi pratade bara om andlighet. Ja. Förr gick läsarna kilometer efter kilometer. För att vara med på möte. På vägen bad man och kom i anden redan innan alltså. Och gick kilometer. Idag tar man inte ens bilen hit. Och man är i köttet när man kommer hit. För man har fyllt sig med världen. Tänk vilken skillnad. Jag har hört om dem som föll i snödrivorna och blev liggande i timmar utan att frysa. Där de låg och prisade Gud i snödrivorna. Ja. De hade blicken riktad mot det eviga världen. Det fanns inte för stora uppoffringar. Vägen blev aldrig för lång. Utan man var redo att gå hur länge som helst för att möta syskonen. Inte bara få en allmosa, nej. För att förmedla välsignelse och styrka, uppmuntra varandra till tro och goda gärningar. När man möttes famnade man varandra och sa frid. Så underbart att se dig, broder och syster, att du är bevarad i Kristus. Nu frågar vi, hur har det gått med sommarstugan? Husvagnen? Du har väl en ordentlig du har väl en ordentlig båt? Har du varit ute och fiskat i sommar? Eller seglat? Ja, men det är ju precis som det är. Och vi tycker att det är så oskyldigt när vi pratar om jord och värld. Ja, vad hjärtat är fullt av, det pratar munnen. Det går aldrig att komma förbi detta. Det är samtalsämne för trons folk under de sista flyende minuterna av tidsåldern. Jag vill inte vara elak, det anstår mig inte att döma någon. Men jag lider i min ande av den enkla anledningen att det finns ett annat liv. Det finns ett rikt andligt liv och detta behöver vi uppleva precis på prick. Och vi får vända tillbaka till det. Och om vi inte fattar vad vi har förlorat i mötena, så gå in på YouTube, skriv Victoria Salen Maranata och lyssna på det mötet. Ja, god Gud. Alltså då, det var ju något oerhört. Alltså. Tänk vad ofrälsta drogs till. Alltså. Det var ett flöde i sång och predikan. Det var exploderade ju och profeterade. Och jag folk bara sökte Gud. Ja, det är nyttigt att titta på det. Så har ni inte gjort det, så då märker man vad vi har förlorat. Vi tycker vi har goda möten. Ja, ja. Vi får väl vara tacksamma, men vi får inte vara nöjda. Nej, absolut inte. Absolut inte, utan tänk om vi kunde ha målsättningen att vi höjer den andliga nivån och närvaron från möte till möte. Så att vi kunde komma tillbaka till detta. Det är så ytligt idag. Så det är inte klokt. Ja, men tänk på alla som blir frälsta då, kanske du säger. Tänk på Sebastian Saxe. Förra helgen, hundratals stod det i tidningarna, hundratals kom fram. Så läste jag idag, uppföljningen var på tisdagen. Och man hade personlig kontakt, tog adress och så vidare. Utav hundratals så kom det 27. Och då tillhörde en del av dessa församlingar. Ja, så låt oss tänka oss för innan vi pratar om väckelse. Alltså när en idol trädde fram. Åh, det är härligt hörni. Hur vill ni ta emot Jesus? Alla viftar. Men de vill inte följa efter Jesus. De kan inte tänka sig gå in i en kyrka. Eller ändra sin livsstil. Och ni får förlåta mig, men allt det vi såg ut igår. Jag skulle ha blivit förvånad om det hade kommit en. För ett sådant glapp är det mellan kyrka och folket där ute. Det är sånt avstånd. Så att vi måste vara ute bland folket. De kan inte tänka sig komma till en kyrka. Det är bara så. Och jag hade inte stått ut om vi inte hade gått ut. Alltså, man orkar inte höra hur mycket som helst. Och predikningar och invinklingar. Utan bara man får träffa folk och möta ofrälsta. Man bara känner ju en sanktion alltså. Och får det dem lite kärlek och bara värme och något taktat, något ord och så här. Ja, det förnyar mycket mer än alla dessa förnyelsemöten som vi har. Det finns ju ingenting som går upp emot detta. Och när vi stod på scenen där igår och det var massor med ofrälsta. Tänk om vi kunde ha sådana torgmöten. Det finns ju inte så mycket folk på lördagen annars. Men om vi kunde ha det så. Alltså man ger ut evangelium. Men vi möter dem en och en. Och ska det bli några frälsta. Så är det en och en. Jag har ju talat om väckelse. Hur får vi väckelse nu på kanal 10? Det har ringt en man till mig bägge helgerna så här. Jag ber för dig för du kommer att bli besviken. Jag ber för dig att du inte ska bli så besviken. Så han trodde inte på det. Nej, men det kan ju bli en och så här, menade jag. Så att, ja, väckelsen måste börja med oss. Och får vi sådana väckelsemöten som det var då för 40-50 år sedan, då drar oss folk dit, för då är det en andutgjutelse. Och då, ja, då märker de att det är ett överflödsliv. Nu ser de oss och vi kommer där lite lagom. inte speciellt kanske utstrålande och glada. Nej, vad ska de? Nej, de bara upplever ju det bara som en börda att bli en kristen. De har väl nog svårt ändå, tänker de, att lägga på bördor och gå in i en kyrka, va? Nej, vi måste också förstå dem alltså. Det är katastrof, det är det. Jag brukar säga att det är kris, men nu säger jag att det är katastrof. För det sista jag har läst alltså, för här i början från 2000 och framåt, här under det första, så la man ju ner en församling i veckan. Och det trodde jag ju var slut med det. Nu, för det går ju inte att lägga ner hur många församlingar som helst. Det fortsätter. Varje vecka fortfarande så läggs en församling ner i veckan. Ekumeniakyrkan tappar 1000 medlemmar om året. 5000 på 5 år. Och så är det i princip med allihop samfunden bakåt. Trots att då invandrare blir frälsta. Där det kan finnas lite så är det invandrare. Egentligen skulle ju kristenheten samlas till katastrofmöte och säga, vad ska vi göra? Nu hade ett samfund, ja det är lika bra att säga ekumeniakyrkan, de hade ju konferens nu alldeles nyligen. Ja, då var det flera församlingar som hade motionerat om miljön. Nu måste vi ta itu med miljöfrågorna. Det var, och pastorn sa att det här med miljön, vi kan inte låta det gå längre, tiden är kort, sa han. Ja, så säger man ju om att Jesus kommer snart. Nej, alltså skulle man vända på miljön, då är tiden kort. Det var väl flest församlingar, det var nog 3 som hade motionerat om miljön. En annan hade motionerat om att vi skulle nedrusta och stoppa kärnvapnen. Hade man kommit in då på de här seminarierna, så det första så tror man ju att man hade varit på Miljöpartiets kongress. Och den andra, Svenska Freds årsmöte. Ja, men det är ju inte klokt! Va? Alltså, ni förstår hur avfallet har blivit. Har Jesus gett oss det uppdraget? Inte alls. Han sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är det vi ska predika. Det är det som skulle vara självklart i varenda konferens här. Det är det som är vårt uppdrag. Men då är man engagerad när det gäller fred och miljö. Jaha, jag undrar inte på att det går tillbaka 5000 på 5 år. Nej, det är svårt, det är illa. Det är mycket, mycket illa. Och vi måste ta vårt ansvar i bön och försöka. För det är så lätt att dras med i det här. När man möter andra kristna och man märker hur de är. Och de är styrelsemedlemmar och de har allt möjligt och så här. Och man tänker, ja, ja. Man tycker då att man inte är sämre kanske än dem och så vidare. Men vi får aldrig jämföra oss. Aldrig jämföra oss med hur det är med tillståndet som det är i Sverige idag. För då lurar vi oss själva. Det är avfall. Och är vi nöjda med det tillståndet som är i Sverige idag just nu, då är vi nog avfällningar också. För då är det illa. Men låt oss backa tiden, höra de här väckelsemötena som tack och lov går och höra hur man predikade i andens smörjelse, hur man sjöng i anden och allt det här och talade i tungomål, för så ni profeterade. Det är ju nästan förbjudet idag. Är det någon som säger någonting så måste det komma fram, den ska förhöras och sen så kanske att man får säga det om det är något positivt budskap. Alltså man har redan stoppat anden. Några rannsakade. Och det var så också det hette här den här kvinnan sa här, bland de troende är ljumheten stor, är nu här. Det är inte längre öppna och mottagliga för rannsakande budskap. Precis. Det är ju precis som hon hade levt nu och sagt och gått runt i kyrkorna och konstaterat. Man är inte öppen för detta. Men jag är ändå glad att ni är öppna här. Ja. Det måste jag nog säga. Det är få församlingar där man kan säga det här. Många gånger får jag en kallelse och aldrig mer. Men det gör ju ingenting. Det är ju bättre det än att stå och tala så att det kliar dem i öronen. Ja. Och som jag citerade Agaton Reslof nu, det sista budskapet om väckelsen. Han är omtyckt av alla. Det är det sämsta predikantbetyg man kan få. Ja, då har man inte tjänat Gud. Om alla applåderar och tycker det är bra. Hörrni, vi skulle behöva Agaton Reslof idag. Ja, han har ju svimmat. Vad har du sett oss? God Gud. Tänk vad han kämpade ute i Brännsmåla. Jag tror jag har berättat när han reste tältet och de gick ut från Ekenäs glasbruk och levde rövare, så han fick sluta mötet. Stannade han hela natten och bar. Plats efter plats låg han och ropade till Gud. Sen var det lugnt. Jag vill ta upp kampen, hörni. Det är en kamp i andevärlden. Och utan den kampen blir det ingen seger. Men låt oss mobilisera och tänk på det här med bönelistor och det personliga bönelivet. Vi kan inte säga till någon annan bror och syster, du måste skärpa det. Utan jag säger det till mig själv. Gode Gud, det måste mer till. Och gör vi det så kanske Gud förbarmar sig. Och vi når fram. Gode Gud. Nu ringde en broder framåt 10 igår. Gammal broder, en bedjare. Han ber verkligen. Gud hade ju sagt till honom att jag kastar bönemalten över dig. Du får inte ta den, så här en till han. Men blir det för tungt så kan jag lätta dig. Han kämpar och han ber för mig ända då. Han ber för sina barn, han ber för kristenheten. Han är 88 år tror jag. Han har prenumererat på flammor åt sina barn. Till olika, ja, jag ska inte säga. Och det har jag hört av sig, de vill inte ha flammor. Och jag har sagt det till dem. Men det är med en församling. Riktigt utskäll blev jag väl en gång eller två utav dem. Och han sa, jag ber om ursäkt för mina barn. Om de har varit elaka vid det, sa han. Men jag är rädd för att de inte kommer hem. Han hade död för dem. Stopp. Kär Gud. Ska vi knäppa våra händer och be att vi inte blir efter och inte våra anhöriga. Käre Gud i himmelen. Och Fader, du som här ser oss. Jesus, du som har ögon som eldslågor. Som tränger igenom. Och vi kan inte dölja någonting för dig, Jesus. Och Herre, vi bara bekänner vår nakenhet, vår fattigdom. Herre, förbarma dig över oss. Lämna oss inte heligande, för då är du ute med oss. Lämna oss inte som enskilda och lämna oss inte som församling. Utan vi vill istället bara välkomna dig. Vi bara välkomna dig att du får fylla på nu här. I våra liv som är samlade här. Och de som hör på här. Så att det kunde börja flöda över. Jesus. Vi kan inte ta oss detta, men Herre Jesus. Du som har sagt att det ska finnas en källa i vårt inre som ska springa upp med liv. Liv och förnyelse, vi ber. Jesus, ge oss detta liv och förnyelse. Och Herre, om du dröjer så hjälp oss att vara vakande nu här och inte förblindas utav sommar och sol. Om du inte dröjer så beder vi då att detta finge vara här ett möte med dig själv, Jesus. Jesus, vi vill ropa till dem som vi har bett för och anhöriga och andra bönämnen. Herre, du ser att du inte har svarat på din kallelse. Vi ber, du får göra precis vad du vill, bara vi får möta dem där hemma. Herre, gör det, Jesus. Vi har inte kunnat väcka dem med våra ord och inte ens med våra böner, Herre. Nu ber vi att du ska lägga till eld på bönaltaret, käre Gud. Vi tackar dig för att du har hört och vi ber, rädda dem. Låt dem inte gå för liv och floran. Och den här bedjarens barn, jag tror det är tre, Herre, rädda dem för himmelen. Tänk på hur han har kämpat, hur han har bett. Herre, i timmar, dag efter dag, Herre, löna honom, käre Gud. Böj hans barn, Gud, så han får fröjdas innan han, det blir för sent, käre Jesus. Herre, kom honom till hjälp, Herre, styrk honom så han orkar bedja, käre Gud. Och hjälp oss också, så att vi inte förtröttas. Herre, du som undervisade hur vi skulle bedja för att inte förtröttas. Åh, Herre, hjälp oss. Utan din styrka orkar vi inte bedja heller. Därför ber vi om allt. Vi kommer som tiggare inför dig. Och vi tigger och vi tigger så mycket vi kan få. Herre, vi ber. Herre, vi ber för vår stad, käre Gud. Vi ber. Och det andra troende här, att vi skulle kunna bli en väckelserörelse. Här är det bröder och systrar fylls av den heliga ande så det får börja röras i vår stad. Herre, ta ut i varje församling någon som får bära elden. Och vi får förenas i bönen. Här är det beder vi för. Och Herre, möt dina tjänar och tjänar in och Jesus rädda dem. Gud, möt dem så de orkar med, Herre, den kampen. Och denna kamp, Herre, de ser när inte församlingsmedlemmarna vill någonting. Jesu namn, Herre. Att inte förtröttas och ger upp, utan du får styrka dem, uppmuntra dem med några nyfrälsta i varje församling. Och vi ber om minst en som finge uppliva oss här, Jesus. Vi ber att vi snart får se det. Tack för att det är en bön efter din vilja. Och då hör du oss. Och då har vi också fått vad vi har bett om. I Jesu namn. Amen.